Om jag säger ungdomar och brott, vad tänker du då? Kanske snatteri eller olovlig körning. Men vad säger du om jag säger att det mer och mer handlar om misshandel och grova rån? Det är nämligen så att våldsbrott blir vanligare och vanligare bland unga. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Idag ska vi få höra Jonna Finell som är polis och jobbar med att minska på brottslighet bland unga. Jonna Finell, du är alltså polis och jobbar med projektet Koulu 25 som alltså är en grupp som bland annat håller lektioner för barn och ungdomar i skolan och dessutom gör ni lite innehåll till sociala medier. Tack för att du kunde vara med idag, Jonna.
Tack för att jag blev inbjuden.
Vad hoppas ni att uppnå med det här projektet som du är med i?
Vår den här Koulu 25-gruppen så är ju egentligen en del av ett mycket större projekt. Och man kan dela upp det i tre stycken delar. Det är vår grupp, Koulu 25, som håller online-lektioner då för alla grundskolor och skolor på andra stadier i Finland. Men sen har vi då också utnämnda skolpoliser som fungerar som kontaktpersoner till liksom skolor och kan hjälpa till vid problemlösning eller helt besöka skolor om det är något de behöver hjälp med. Och sen också fältpatruller som besöker ju skolor helt på daglig basis.
Mm. Och vad skulle du säga är det här projektets syfte? Vad försöker ni uppnå?
Först och främst ett bättre samarbete mellan skolor och polisen. Men sen har man ju också sett på senaste åren att ungdomskriminaliteten har ökat. Så det här är någonting vi försöker nu minska och motverka.
Mm. Och du möter en del ungdomar i ditt arbete, visst?
Ja.
Hur tycker du det går att möta ungdomar? Vilka attityder stöter ni på som poliser?
Jag är faktiskt jättepositivt överraskad. Vår den här gruppen, Koulu 25, så vi finns ju då allihopa på sociala medier. Och där har vi blivit jättebra emottagna av unga. Vi får ju jättemycket positiva kommentarer på våra videor. Och sen har vi märkt att tröskeln för att ta kontakt med oss är ju jättelåg. Att det kan vara helt små problem i vardagen. Eller sen kan det faktiskt vara frågan om sådana problem som har lett till brottsanmälan. Att det är allt mellan himmel och jord. Sen har vi ju deltagit nu då i olika evenemang på våren och nu på sommaren. Och också där skulle jag säga att vi har blivit jättebra emottagna. Att alla ungdomar liksom kommer ju framspringande till oss och vill ta bild med oss och vill prata med oss. Så att det är fint att se.
Skulle du säga att det här reflekterar allas ungdomar attityder till polisen?
Kanske man inte kan dra alla över en och samma kam. Att nu finns det ju sådana som helt enkelt bara inte tycker om polisen. Sen är det svårt att säga vad det beror på, för att jag menar vi har ändå en bra tillit till Finlands polis och så vill vi ju ha det. Att det kan vara saker hemifrån som gör att man inte tycker om polisen eller sen kan det vara påverkan från sociala medier.
Mm.
Svårt att säga.
Hur har trenderna för ungdomsbrottslighet sett ut den senaste tiden?
Man har ju definitivt sett att våldsbrott och mera grova brott har ju ökat bland unga. Just olika former av misshandel. Det kan vara allt från lindrig till grov. Men sen också de här rånen. Och ganska ofta frågan om grova rån. Det vill säga att ungdomar har med sig då kniv eller vapen.
Oj.
Det känns lite som att ungdomar har tappat greppet om det här hur allvarligt det faktiskt är att du tar med dig en kniv till offentlig plats. Eller helt bara med syftet att råna någon annan.
Ja.
Visst är det nog liksom få ungdomar som gör det här. Så där överlag på senaste har man faktiskt sett att ungdomsbrottsligheten har minskat.
Okay.
Just när vi tänker då på snatterier, skadegörelse, mer sådana här lindrigare brott.
Okay.
Men det som är oroväckande är just då att våldsbrott och den här formen av brott har ökat.
Mm.
Att det är det som har syns på sistone. Men just det här att man tar med sig kniv, det är ju nog en trend bland unga.
Okej. Och visst är det så rent juridiskt då att ett beväpnat brott blir automatiskt ett grovt brott?
Ja. Mm. Det är åtminstone utgångspunkten.
Okej. Tidigare i vår fick vi i ett avsnitt av Nyhetspodden höra om hur svenska gäng försöker expandera till Finland. De vill ta in sig på den finska knarkmarknaden eftersom priserna här är mycket högre än i Sverige. Dessutom är euro en mer eftertraktad valuta än svenska kronor. Och de här svenska gängen är ökända för att rekrytera barn och unga. Här har vi sett bevis på att svenska gängmedlemmar gömmer sig i Finland och beställer brott av unga i Sverige. Dessutom berättade SVTs grävande program Uppdrag granskning tidigare i år att de här gängmedlemmarna till och med gör sin rekrytering i skolorna i Sverige. Men enligt John är det svårt att säga hur ofta det förekommer att gängkriminella rekryterar finländska barn i skolor.
Det här är också säkert någonting som händer, men jag skulle säga att det här går nog inte att jämföra med Sverige. Att inte det här är någonting som syns på det sättet i Finland. Men säkert händer det någonstans, man kan aldrig säga aldrig.
Mm.
Det som kanske syns mera i skolorna är grupptrycket. Om kompisarna gör någonting så gör man också själv det. Men det behöver inte heller vara det där aktiva grupptrycket. Att hej, kom med nu så gör vi det här. Eller har du hört om den här appen? Det behöver inte vara aktivt. Det kan räcka med det att du vet om att dina kompisar gör det. Eller det kan räcka med att du ser det på sociala medier att andra gör det. Och då får du uppfattningen av att det här är normalt. Och det här är okej. Även fast det kanske inte är det.
Ja. Ja, och kanske att man känner att man har inte något annat val, att om mina kompisar för dit så har jag inte riktigt några grupper någon annanstans.
Absolut, det blir ju absolut en sån grej att man vill passa in, man vill vara som alla andra, att man vill ju inte bli utstött.
Ja, om vi ska fundera lite på barn och ungdomar som individer, vilka ungdomar ligger i riskzonen för att liksom hamna in i ett brottsligt beteende?
No, absolut så är det ju såna som redan mår dåligt av någon eller annan orsak. De är definitivt i riskgrupp. Men det behöver inte heller alltid vara att man mår dåligt, utan det kan också vara helt påverkan från utomstående faktorer. Till exempel kompisgäng eller miljö hemma. Det kan vara helt liksom utomstående saker som påverkar dig, fast du i dig själv kanske skulle må bra från första början. Men det här är kanske någonting som har skiftat på senaste, kanske också just i samband med sociala medier, att man har fått den här uppfattningen, eller man kanske inte på något vis ser på brottslighet lika allvarligt som man har gjort tidigare. För att nu, egentligen så är det ju bara bra marknadsföring av gängkriminella eller kriminella överlag, att de lyfter det som någonting fint och de lyfter det som någonting bra, de lyfter det som någonting man får pengar snabbt av, mycket. Men det är ju inte, det är inte hela sanningen. Och om man då är en person som egentligen har det ganska bra, så kan du ganska med stor garantera att får du med i något sånt här, så är det inte så jättebra sen efter det.
Nej.
För att det för ju med sig en massor negativa konsekvenser, både för dig men också för dina närstående.
Ja.
Så alltså familj och vänner.
Ja. Skulle du säga att det är liksom pengar och den där lite bättre livsstilen då som lockar ungdomar?
Ja, alltså ja, nu på senaste när det har varit mycket rån och sånt som har hänt, så oftast handlar det om någon märkesväska eller märkeskläder. Det är nog det som lockar. Jag kan lyfta en diskussion som jag hade på stafettkarnevalen med ett ungt pojkgäng.
Mm.
De här killarna gick då i sexan, lågstadie. Och de kom fram till mig och började prata om att sälja gräs, alltså cannabis.
Ja.
Och jag började fråga dem då liksom att okej, att varför tänker ni på det här och att liksom varifrån har de här tankarna kommit. Och då berättade den här ena killen att han känner en person som säljer gräs och har fått 7000 euro på kort tid. Och så försöker jag förklara för dem här då att okej, men att det här är faktiskt inte så jättebra. Att liksom det är frågan om brott och det kan komma allvarliga konsekvenser som faktiskt påverkar hela livet. Arbetsmöjligheter, skolmöjligheter, allting. Att det här lönar sig inte. Och de här killarna var då liksom av den åsikten att de behöver såna här pengar. Och jag frågade, vad behöver ni såna här pengar till? Att ni bor troligen hemma. Troligen så betalar era vårdnadshavare er mat, era kläder, liksom det ni behöver till skolan, liknande. Att vad är det ni behöver de här pengarna till, för att ni bor ju liksom gratis.
Ja, du sa att de gick i sexan, ja. Alltså ungefär 12 år.
Ja, ja. Exakt. Och då kunde de inte riktigt svara på vad de behöver de här pengarna till. Men sen gick diskussionen mera över till det då att jag sa att okej, men att normalt sett så arbetar folk för att få pengar till sånt de behöver, typ just hyra, mat, liknande, hobbyn. Och de frågade då, ja men vad har en polis i månadslön? Och jag berättade. Och de var total chockade och var sådär, Va, men det är ju jättebra. Och då är det liksom lite på 2000 euro liksom ja. Netto vi pratar om. När de just har pratat om 7000 euro.
Mm.
Men då var de jätteförvånade över att man får en månadslön på lite på 2000 euro i månaden.
Mm.
Varje månad.
Ja.
Och då vet jag inte att liksom, har de unga på något vis liksom glömt bort det här att också föräldrarna säkert jobbar för att få pengar till ja. Saker. Jag vet inte liksom vad det här beror på, men det var bara en det var en jätteintressant diskussion att ha, just med ja. Tanke på att de är 12 år.
Mm.
De ska inte behöva tänka på såna här pengar ännu.
Ja, det lät lite som att de inte hade så mycket kunskap om ekonomi och pengar.
Nä.
Och privatekonomi.
Nej, precis.
Ni som jobbar med den här kampanjen då, med vilka budskap försöker ni nå ut till ungdomar? Vad säger ni till dem?
Nå, för det första så vill vi visa att polisen är också mänsklig. Och framförallt det att polisen är någon man kan lita på och polisen är någon man kan berätta saker för. För att vi alla har ju varit unga någon gång och allt kanske man inte vill berätta för sina egna föräldrar. Man kanske inte vill berätta för läraren eller någon annan i skolan. Så då är vi ett bra alternativ. Vi är helt utomstående, vi agerar objektivt. Det är liksom ingen skillnad. Och speciellt när det kommer så mycket negativa intryck från sociala medier så kan det vara svårt att bearbeta det. Man kanske inte vet vad, liksom, vad som är sant och vad som inte är sant. Man kanske inte vet vad som är okej eller inte okej. Och då kan man höra av sig till oss och vi hjälper. Och sen syns vi också mycket på sociala medier och gör trender som unga gör. Och det är ju delvis för att liksom komma närmare de här unga så att de ska se att, hej, att vi, är liksom, vi är lite som er, att ni kan berätta för oss. Det är inte så farligt. Fast
ni är människor.
Ja, vi är människor. Fast vi är polisen, vi är nog människor precis som ni.
Men Jonna, på vems ansvar tycker du att det ligger att förhindra kriminalitet bland unga?
Det ligger på allas ansvar. Fast polisen nu har ett väldigt liksom stort projekt igång med skolor och unga, så att motverka eller stoppa ungdomskriminalitet eller kriminalitet överlag i samhället är ju ingenting som polisen lyckas ensam med.
Nej.
Utan det är ju verkligen någonting som alla måste hjälpa till med. Och det börjar ju helt hemifrån. Om vi kollar på attityder och beteende så kommer det ofta hemifrån. Och föräldrarna bär ju ett väldigt, väldigt stort ansvar i det här. Eftersom det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen har en trygg uppväxt. Och det vi poliser som jobbar med unga har märkt nu på senaste är att föräldrar kan vara ganska naiva. Och när de sen kommer till förhör med sitt barn så vägrar de tro på att barnet har gjort någonting då som misstänks. Men det är ju nog så att inte kallar ju polisen folk på förhör utan orsak. Polisen griper ingen utan orsak. Så kanske då om den här situationen kommer så ser det som en ögonöppnare. Och kom ihåg att ni som föräldrar har det här ansvaret att se till att era barn har en trygg uppväxt. Ni har rätt att kolla den där telefonen till exempel. Fast det är ytterst privat så är det ändå frågan om era barns säkerhet.
Mm.
Så nu ska jag hellre se det som en bra grej att du vill trygga din barns uppväxt än att du inte skulle vilja göra det.
Ja.
Och redan då när de där första röda flaggorna kommer, till exempel att man luktar gott för att man har använt eltobak. Mm. Eller man har pengar någonstans ifrån vad man inte vill berätta. Man har några kläder som du inte heller har varit med och köpt. Så med vilka pengar har de köpt de här kläderna? Alla sådana här små grejer så ska man nog lägga märke till direkt och ingripa då direkt. För att det kan vara så att sen när det går för långt så har det faktiskt gått för långt. Och då behöver man sen också hjälp att bryta den där brottsspiralen. Det är inte någonting man alltid kommer ur själv.
Ja.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Maja Nordman och med oss idag hade vi polis Jonna Finell. Mike Grönros har mixat avsnittets ljud och Lukas Dahlström är producent.